Han cyklar självmärkt till Örebro.
han cykelpendlar ju till Örebro.
Jag vet inte om det är sant. Alltså det jag tror, det måste vara, det kan fan inte vara sant.
Du tror att en,
han har tre jobb på Gais och cykelpendlar. Han har bro.
Det säger ju det. Du menar att detta är fejt?
Nej, men jag tror säkert att han har säkert cyklat från Örebro.
Jaha, okej,
han cyklade någon gång och så har det blivit snackat. Han ligger bara och cyklar, lägger fan halva tiden på att ta sig fram och tillbaka. Nu har han en övernattningslägenhet i Majorna.
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Blåvitt, Häcken, ÖIS, Utsikten och Gais, damer och herrar, pojkar och flickor, men framförallt vi plockar upp de mest intressanta diskussionsämnena och händelserna från fotbollens värld varje vecka. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troler. Och i dagens podd ska vi prata om att ÖIS fortsätter att visa musklerna, om Blåvitts och Häckens ekonomi, det är ju boksluts- och årsmötestider, om motionerna som har kommit, en del motioner som har kommit till de här årsmötena, och givetvis hur går det för lagen i Svenska Cupen just nu inför den sista gruppspelsomgången. Vi ska också konstatera att den här podden klättrar på listorna. Vi rusade tydligen på någon Spotify-lista här enligt Magneten, vår chef då. Och det är imponerande, särskilt med tanke på att vi inte ens har ett namn. Men Filip, vi måste ju säga något om det stora sveket också. Hur har du reagerat på veckans nyhet?
Det måste vi definitivt säga. Jag var tveksam till att medverka i podden efter det här. Men
du får på en bojkott på grund av att det... Linus Pettersson går till konkurrent. Alltså.
Så var det. Men han fick betala mig lite för att vi skulle medverka, så att allting verkar fridfullt och fint. Men vi har väl tänkt att vi ska beta av så han får mindre och mindre, färre och färre minuter för varje poddavsnitt som går, och sen till slut så bara raderar vi ut honom fullständigt.
Så han bara borta och ja. Ute i historien. Jo, men precis. Det är ju en sak liksom, och som jag gjorde då, bytte från Aftonbladet till GP, som ju ägs av samma koncern egentligen. Alltså vi, både på Aftonbladet och på GP, så handlar det om att göra norska aktieägare i Schibsted rikare i någon mening liksom. Men nu Linus, nu går du över till the dark side på riktigt, alltså till fucking Bonnier. Ja.
Hög förräderi.
Ja, det blev ju visst så. Ja, jag vet inte vad
det är. Man, du är tagen av detta.
Ja, jag är tagen av detta angrepp. Förra gången angreps jag ju med anledningen att jag tydligen hade fått Pontus Farnud sparkad från IFK Göteborg, och så nu detta. Så jag vet, det är kanske jag som ska traska ut från podden som någon form av markering istället. Så, jag vet inte.
Dessutom att du liksom då flyttar till Stockholm. Av alla liksom tänkbara avkrokar i dessa tider. Det är ju halvvägs till Ukraina liksom. Hur tänker man då?
Nej, men jag tänker väl så här att det kan ju omöjligt vara bättre än Göteborg. Den inställningen går jag ju ändå in med, att Göteborg kommer ju alltid vara nummer ett. Men man måste ju testa också någon gång. Jag har aldrig bott i Stockholm på det här sättet, så att det ska bli kul att testa. Det är väl så jag resonerar.
Ja, det är klart vi fattar det, och skämt åsido då. Jag hoppas att det blir fantastiskt och önskar dig lycka till, och så räknar vi med att du då är tillbaka när du har tröttnat på att arbeta med de här Stockholmsklubbarna, för det kan jag ärligt säga att de står en upp i halsen.
Ja, vad gav du mig i 3 år eller något igår?
Sen är du tillbaka.
Ja, sen är jag tillbaka, så då kan vi väl återuppta podden, tänker jag. Ja. 20, vad blir det då? 2025 någonting, sitter vi här igen.
Nu får låter vi köra långt. Ensamma så länge då, från i maj här, Filip, när Linus är tillbaka.
Ja, det låter så.
Nej, men vi ska lämna det och konstatera att det har ju som vanligt varit en händelserik vecka här i vår del av världen. I den stora världen så smäller dessvärre riktiga bomber just nu. I Superettan har ÖIS då bjudit på en riktig smällkaramell, får vi väl säga, i form av Niklas Bärkroth som de har värvat. Och jag skulle säga, Filip, att det här känns som årets värvning 2022 i Göteborg.
Oh, ja, det är stora ord, men om man ser till var de olika klubbarna befinner sig och hur stor den värvningen då är för ÖIS, så ja, skulle nästan vara benägen att hålla med dig. Det är klart att Alamari till Blåvitt är väl en bra värvning också, men aj fasen, här Niklas Bärkroth till ÖIS, En kille som fortfarande ändå är i sin hyfsade bästa ålder, får man säga, 30 år. Det är en pangvärvning alltså, verkligen.
Vad vet vi om detaljerna?
Alltså, ÖIS är ju väldigt, de har ju blivit väldigt skarpa där på att hålla tätt, och det läcker inte ut mycket grejer från ÖIS-gården, men det vi vet är väl att de har förhandlat en tid, och att Bärkroth var, som jag förstod det, sugen på att komma hem till Göteborg. Han känner till Dan Ivarsson sen tidigare, haft ett bra snack med honom, träffade honom i Stockholm. Han kliver in, blir naturligtvis en av de bäst betalda i ÖIS, men vad jag har förstått så är det ändå inga fantasisum och så, utan ÖIS har inte sprängt någon budget eller någonting för det här, utan det är en värvning som går in i kalkylen så att säga.
Tar han över Ailtons lön då, eller? Han är ju borta här nu, han kan ju verkligen ha suttit på ett jävla kontrakt eventuellt, eller?
Ja, det kanske blir så. Ja, men det är klart att Ailton hade väl ett ganska lukrativt avtal, har man förstått som. Det är väl ett par andra som man också kan tänka sig tjäna en del stålar sådär, men ja, någonstans kanske det går jämnt ut med Ailtons avtal där, jag vet.
Linus, du har ju som jag följt Allsvenskan här då, där har vi ju sett Niklas Bärkroth en del i Djurgården. Framförallt såg jag han rätt mycket då, eftersom jag följde Stockholmsfotbollen förra säsongen. Han gjorde ju 15 matcher från start för Djurgården, 28 om inhopp och så här, 4 mål, 4 assist, och då får vi tänka bara, så här, Djurgården var ju riktigt bra i fjol, alltså ett tag så kändes det som de skulle vinna Allsvenskan, och körde över Malmö på plasten på Tele2 där ganska ordentligt, och Bärkroth spelade ju ändå en relevant roll i flera av matcherna. Alltså, tar jag ju för mycket om jag säger att han kommer bli Superettans bästa spelare?
Oj, ja, det gör du kanske. Nej, det får vi låta oss se, men jag är faktiskt väldigt förvånad att ingen allsvensk klubb högg honom. För så bra var han ju i fjol, tyckte jag, att han skulle fortfarande hålla på minst den nivån, kanske till och med ge sig iväg på ett sista utlandsäventyr. Han är ju bara 30 år gammal, så han är ju fortfarande väldigt, alltså, ett gäng bra år kvar liksom. Det är inte spelare som kommer till ÖIS för att riktigt värva ner än liksom, utan han, nu ska han med 2+1, va, och han kan ju vara riktigt bra under de här åren. Så jag är faktiskt förvånad att ingen allsvensk klubb var där och liksom högg, och att han inte lockades av det kanske.
Varför tror du Blåvitt och Häcken avvaktar då? Eller var han själv?
Nej, men Blåvitt känns väl inte som att han riktigt har den höga nivån kanske att konkurrera ut de spelarna som är där liksom. Det är klart att han absolut hade kunnat bli en truppspelare där om han hade varit sugen på det, och de hade varit sugna. Jag vet faktiskt inte ens om de har varit där och norpat.
Men jag tänker att hans fart borde ändå varit intressant för Blåvitt liksom. Han är ju snabb liksom.
Ja absolut. Men ja. Samtidigt, jag kan ändå förstå kanske att han inte riktigt passar in, och liksom, det finns inte riktigt kanske den platsen för honom i truppen. Så ja, det är jag nog inte så förvånad över. Men typ Kalmar, Sirius, någon typ av sån klubb var nog det jag förväntade mig att du skulle hamna i. Så det är extremt imponerande tycker jag av ÖIS, att de lyckas landa. Sen finns det ju såklart, det finns ju kopplingar till Göteborg. Hans pappa Robert har spelat i ÖIS och han kanske vill komma hem till stan och allt det där liksom, så att det finns ju en logik i det också. Men min första reaktion var förvåning.
Jag tänker lite att han nu kommer till ÖIS. De är inne liksom i ett bra flow, känns det som. Det går bra på alla möjliga sätt. Vi har varit inne på att de kan lyfta mot allsvenskan till och med. Alltså allt sånt här snack sprider ju sig också och skapar en känsla. Plus att han kan väl bli någon form av liksom ledande spelare i ÖIS. Den som leder liksom den här framgångsvågen då, som de ju förmodligen hoppas att de är inne på. Eller hur tror du, Filip, att de kommer använda, hur Dan Ivarsson kommer använda Bärkroth?
Ja, för det första så tror jag att den här värvningen för ett år sedan hade den inte varit möjlig överhuvudtaget. Men det är ju så, Dan har byggt upp ett rykte tillsammans med Igor Krulj och övriga ledningen i ÖIS, som att ÖIS är en bra plats att vara på. Det är en trygg miljö och där man prioriterar både individuell och kollektiv utveckling, och det blåser positiva vindar. Det är nummer ett. Sen tror jag att Bärkroth är den perfekta sättet, som du säger. Han är 30 år, han har ju gedigen erfarenhet. Alltså, han har ju varit Djurgården, Blåvitt, Norrköping. Det är inga små klubbar. Dessutom då olika utlandsäventyr. De har sökt lite efter det där när Ailton, Fredrik Andersson, Hannes Salin. Många rutinerade pjäser försvann. Det var en väldigt ung trupp. Det var egentligen bara Anel Rashkai, Anton Lands typ, som har haft lite, alltså verkligen ordentligt med erfarenhet och också ålder. Så jag tror absolut att han har möjlighet att bli en ledare och en spelare som de yngre killarna med Olle Johansson och de här som de verkligen kan se upp till. Inte bara det han gör på plan utan också vid sidan av. Sen blir det jävligt intressant att se hur de kommer använda honom. För ÖIS har ju en brutal offensiv uppsättning nu. Alltså jag håller det faktiskt som superettans bästa. Liksom, ska Bärkroth vara nummer 9 eller ska han vara en av de här tiorna? Han är väl som allra bäst lite till vänster där han kan vika in. Men där finns ju Aydin Selkovic. Så ja, det blir pussla där.
En brutal offensiv. Ja, har du inte satt rubriken på det här avsnittet där nu också? Men jag bollade ju den frågan till Linus där, jag tar den till dig också. Blir han Superettans bästa spelare?
Ja, Linus, vad sa du? Det återstår att se. Han tog sådär helt.
När man liksom, man svävar iväg liksom, och man har koll på sina egna lag när och
så är det,
så, det är så lätt att glömma bort liksom, vad som har hänt runt omkring i Sverige liksom. Men det är klart att han kommer vara med där uppe, absolut.
Ja, det är ju lätt. Man sitter ofta och hypar våra egna lag, för det är de man ser mest. Men om man bara tittar värvningar, William Dahlström är väl en bra värvning från Degerfors till HBK typ, och Anna Maric, om han blir frisk, är ju en jättebra värvning för J-Södra liksom. Men jag håller Bärkroth som den bästa värvningen. Sen om han blir bästa spelare, det finns jävligt många duktiga spelare i Superettan, och en sån som Jake Larsson i Örebro och Ahmed Yassin är väl sådana som också skulle kunna nämnas där, bara om vi tar något på uppstuds. Men får han ut sitt max, absolut potential att bli Superettans bästa spelare. Mm.
Du sa att Dan Ivarsson och sportchefen Igor Krull där har liksom bidragit starkt till att det blåser positiva vindar kring ÖIS. Vi kanske ska ta med våran podd också, för att vi har ju verkligen lyft ju verkligen ÖIS här.
Ja,
både förra avsnittet, nu vi har inget namn, snart blir den väl kallad ÖIS-podd. Men vi känner väl någonstans att vi har fog för att göra det.
Ja, men det är ändå, jag tycker det är intressant att se det där, att liksom att en efter en så här positiva pusselbitar läggs på plats, och verkligen vilken effekt det får. De började med tränarna liksom, och så var det sportchef och ja, sportchef före tränaren, men i den ordningen, och sen Isak Dahlqvist, Targo Narbo, alltså det Aydin förlänger. Man ser ju verkligen vilken effekt det får, för att helt plötsligt kan du ta helt andra spelare och spelare är intresserade av att komma till dig. Så att liksom lyckas lägga alla de här pusselbitarna i rätt ordning och verkligen få den effekten, det är faktiskt häftigt att se, tycker jag.
Och även ovanför där med ordförande Per Skånberg, som också, han syns inte, han hörs inte så mycket, men känns som att han lotsar styrkorna framåt. Och sitter här bakom mig ligger strategidokument för lirarnas lag. De har verkligen liksom, de vill trycka på sin identitet här nu också och bygga vidare i det här. Så.
Ja, nu har du fin kvällsläsning.
Ja, det får bli så.
Jag fick ju Häcken som bok. Häcken har ju också gjort en sån här strategiplan.
Alltså, det är så.
Jag fick den boken av, var lite mer avancerad än ÖIS häftade av.
Ja, det var det.
Det var en hel inbunden.
Ja, fast den såg tjockare ut än vad den var. Det var inte så mycket text på varje sida. Mycket bilder också.
Häcken har mer miljoner att lägga på, och det där ÖIS är fortfarande rätt så.
Det har de faktiskt, och det var en jävla fin radioövergång där. Vi ska faktiskt prata om Häckens miljoner som vår andra del i den här podden. Om du inte har något mer som är viktigt att säga om ÖIS i det här läget. För i så fall går vi rakt över på just Häckens och IFK Göteborgs ekonomi då.
Vi kan väl säga att vi kan väl beröra Aydin också, tycker jag.
Ja.
Att det faktiskt verkar som att han... För det var också min första tanke att okej, nu plockar de in Niklas Bärkroth. Ja, men då säljer de säkert Aydin nu. Då är det nära liksom. Mm. Men han verkar faktiskt bli kvar i alla fall till sommaren.
Ja.
Ännu mer sjukt.
Ja, nästan. Det gör ju också att uppsättningen blir då, som sagt, med Sargon och Polle och nu Olle Johansson, som liksom verkligen har kommit fram som en joker här i kuppspelet. Så det är klart uppsättningen är sjuk, och det är sjukt att Aydin är kvar faktiskt. Och det har vi ju från olika håll hört liksom, att han kommer nog bli kvar med största sannolikhet. Så jag kan väl också flika in att jag var uppe på ÖIS-gården idag och såg Bärkroth lite in action på träningen. Han såg rörlig och fin ut, men han... Några supportrar som hade sett från början, de har sagt att han var inte med när de körde lite beep-test i början, så han ligger väl lite efter fortfarande kanske.
Eller så slipper du det som Superettans potentiellt bästa spelare.
Kan vara så.
Till Göteborg, då kliver du inte in i något jävla beep-test det första du gör när du kommer till stan.
Nej, det
var en syn i sig.
Ja, det.
Ja, men vad bra. Då kastar vi oss över IFK Göteborgs och BK Häckens bokslut då, som vi har förberett där. Medan jag liksom bläddrar fram siffrorna här, Linus, så kan du ta något översiktligt, för du har ju också tittat noggrant på Häckens och IFK Göteborgs ekonomi. Är det något särskilt som slår dig innan vi går in på det mer i detalj?
Oj, det är så mycket siffror så det är helt virrigt.
Det älskar ju du.
Nej, det blev nästan för mycket siffror. Nej, men det är alltså typ, om man bara ska ta något generellt, så var ju IFK Göteborgs årsregister ganska odramatisk för en gångs skull. Det är ju inte ofta man sitter och säger det. Det brukar alltid finnas någonting som rör upp känslor åt något håll. Den här årsredovisningen var ju liksom ganska, ja, alltså okej, liksom. Inga konstigheter egentligen. Visst, driftunderskottet har ökat igen, det har vi pratat om i så många år egentligen, men det kändes ändå som att de förklarade det ganska bra med tanke på att de har bytt både huvudtränare och klubbdirektör och det har haft mycket så här spelomsättning och hela den biten. Så att det var väl egentligen det stora kring IFK Göteborg, att det egentligen inte var något stort.
Mm. Och Häcken?
Kring Häcken, nej men det är ju, man faller väl alltid tillbaka till hur sårbara de har varit och hur hårt de har drabbats av den här pandemin. Alltså de har ju ett enormt evenemangsben med Gothia Cup och de pratar ju själva om ett omsättningstapp på nästan 300 miljoner de här två åren. Så att det är ju det slående när man tittar på deras årsredovisning och siffrorna där. Och hur, alltså hur beroende de ändå är av sina egna turneringar. För att de har ju, ja, men de har ju inte alls lika mycket publik, inte alls lika mycket merchförsäljning och allt det där andra som IFK Göteborg till exempel har. Och de är ju extremt beroende av Gothia Cup. Och det blir ju nästan ännu mer tydligt de här åren när de inte kan någon turnering.
Precis så är det. Jag ska försöka gå igenom det här på ett pedagogiskt sätt. Flika gärna in frågor, ni två här alltså.
Ska vi ställa dig mot väggen här?
För lyssnarna är det ju svårt, de får ju köpa det här vare sig de vill eller inte. Men ifall det blir något som blir otydligt. Den första delen jag tänkte titta på när jag jämför då BK Häcken och IFK Göteborg, det är själva storleken på de här klubbarnas ekonomi. Och när man tittar på storleken på ekonomi då, så kan man ju börja med omsättningen. Där har BK Häcken ligger på en omsättning på 116 miljoner kronor. IFK Göteborg ligger på 145 miljoner kronor. Så till synes är ju då IFK Göteborg har en större ekonomi. Men då var det ju precis det du sa, Linus. Här finns ju liksom inte... Här finns ju inte Gothia Cup. Visst, Häcken har fått 40 miljoner nästan i statliga och kommunala bidrag för att balansera upp det här. Men alltså, den här omsättningen hade varit mycket, 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 mycket högre. Den hade varit uppåt 200 miljoner skulle jag säga om Gothia Cup hade varit igång. Så att föreningarnas storleken på föreningarnas ekonomi är Häcken egentligen större än IFK Göteborg, men då utgör ju då Gothia Cup en stor del. Bryter man ner det här då och tittar på vad klubbarna kan satsa på, det som är kärnverksamheten, det vill säga att vinna allsvenska fotbollsmatcher, då landar man på personalkostnaderna. För det är ju liksom mått på hur mycket man kan satsa på det som är det viktigaste, för att den största delen i personalkostnader är spelarlöner. Och där ligger Häcken på 81,5 miljoner kronor mot IFK Göteborgs 75 miljoner kronor. Så de satsar ungefär lika mycket pengar på sin kärnverksamhet, det vill säga att vinna fotbollsmatcher. Ställt mot årets sportsliga resultat där Häcken då kom 12 och satsa 80 miljoner drygt på sina spelare, så är det en grovt underprestation. Alltså de har ju underpresterat grovt. Det behöver man ju egentligen inte titta på siffrorna för att förstå, men det blir ju ännu tydligare. Du satsar alltså 80 miljoner kronor. Det är en av de liksom sjätte det största hela allsvenskan, men du kommer liksom inte bättre än 12.
Om jag får leka lite om jag ska bara Marcus Jordin för ett ögonblick och bara flika in där, så att, och det gäller ju även IFK Göteborg, att egentligen båda de här klubbarna har ökat personalkostnader, och det har ju mycket med sign-on att göra. IFK Göteborg tog ju hem flera hemvändare förra året som såklart ville ha sina miljoner när de vände hem. Det är deras stora förklaring till det ökade. Samma sak med Häcken. De har också ökat sina personalkostnader, precis som du är inne på, upp mot 86 miljoner. Och det har också med sign-on att göra, i alla fall enligt dem själva. De plockade ju in rätt mycket spelare förra året och nästan alla kom som bossman. Och då blir det stora sign-on. Vi har Samuel Gustafsson, Even Hovland och de här spelarna som kom under året. Så jag tycker bara man ska ha med sig det. Jag håller med dig om att det är ett stort misslyckande, absolut, med tanke på att de satsar så mycket pengar. Men man ska också ha med sig att de plockar in ganska mycket gratisspelare förut, och då blir det den ökningen eftersom sign-on ligger där under och inte under spelaren.
Nej, precis så är det. IFK Göteborg där som sagt, där hade vi då 75 miljoner, så den är lite lägre, men det är ändå i samma härad då. Och IFK Göteborg, de är ju också indragna i bottenstriden under förra året, slutade till slut då 8. Så det är också en underprestation, även om den resultatmässigt till slut inte är jättegrov. Kan man få ekonomin liksom att växa, alltså kan man öka sin omsättning, då kan man ju också öka sina personalkostnader. Så att de här två talen då, omsättningen och personalkostnaderna, de styr ju någonstans hur man kan satsa på sin verksamhet. Det är ju så man kan läsa dem.
Ja, ja men absolut, så är det. Tänkte du säga något, Felix?
Nej, jag bara reflekterar över, du har ju bra koll på ekonomi. Skulle man säga att Häcken då, förhållande till den ekonomi de har, är det största misslyckandet i Allsvenskan i fjol då? Skulle man ju säga om man tolkar.
Ja, jag tror att skulle du liksom slå ut det här liksom, att du satsar 85 miljoner nästan på sin verksamhet och inte får ut mer än en 12:e plats. Det är klart att det är det absolut största misslyckandet. Samtidigt så ska man nog inte se det som en indikation på att deras verksamhet är på väg åt helvete på något sätt, utan det var fjolåret som var ett, tror jag historien kommer visa, ett enskilt misslyckande. Det är inte alls rimligt att tro att det framöver kommer bli särskilt dåligt för Häcken. Och det ska vi komma in på här.
Jag vill bara också, nu fortsätter jag låta som Marcus Udin. Jag satt ju ner med honom och ställde just de här frågorna du säger. För jag tycker ju samma sak. Och det blir ju lätt så när man tittar på siffrorna. Shit, vilket misslyckande det här är. Och de där 86 miljonerna, jag tror faktiskt aldrig Häcken har haft så höga personalkostnader någonsin. Så att det är ju helt rätt att slå fast det som ett misslyckande. Det köper helt. Men man ska ju också ha med sig, tycker jag, för att lite få den andra sidan, att de har ju faktiskt valt att till exempel inte knappt göra sig av med någon personal alls, trots att liksom Gotia Cup och de här evenemangen inte har kunnat genomföras. Hade det varit ett företag på ett annat sätt som hade visat samma resultat, så kanske de hade sparkat alla liksom. Ja, men vi kommer inte ha Gotia Cup, men då behöver vi inte er som personal. Häcken har ju valt en lite annan väg att liksom behålla nästan hela organisationen för att, som de själva säger, kunna gå starka ur pandemin. Så jag tycker också man ska ha med sig det, bara att de har ju faktiskt valt att behålla folk för att liksom kunna satsa när det här väl är över. Och det blir ingen uppstartsperiod för dem nu då, när Gotia Cup kommer genomföras i sommar. All personal är egentligen redan på plats.
Det låter ju som ett sunt tänk, kan man ju tycka. Liksom, hellre att ta en smäll liksom ett år.
Ja, och för det kan behöva, de ju. Du kommer säkert komma in på det, men de har ju över 50 miljoner fortfarande eget kapital. Så de kan ju ta de här smällarna faktiskt.
Ja, de har ju satt sig i den. Och man ska ju då också komma ihåg att de, när man tittar på alla de här boksluten som ramlar in nu, så är ju Häcken någonstans. Där måste jag säga att där tycker jag att det är rimligt att de har fått ett stort statligt stöd. När man tittar på Malmö FF och kanske AIK så här, som har stora ekonomier och inte har den här Gotia Cup som Häcken har, så är det ju högst tveksamt att staten ska ha bidrag. Ja, vad fan, Malmö FF gjorde 150 miljoner i vinst, varav 2025 då är statliga stöd. Varför då? Varför ska Malmö ha ett statligt stöd? Liksom, deras ekonomi har överhuvudtaget inte varit hotad. Medan i Häckens fall så hade ju, som du var inne på Linus, då hade de ju verkligen behövt kicka halva sin personal.
Så, ja, de hade ju nästan gått under om de inte hade fått det.
Så att även om de har fått väldigt mycket, de har fått 40 miljoner då alltså, så känns det utifrån så som Häcken fungerar högst rimligt att de faktiskt har fått det.
Det man dock kan, tycker jag, ställa sig frågan är till att klubbarna väljer att öka sina personalkostnader samtidigt som man tar emot stöd. För det blir ju ändå på något sätt, det kan ju ändå ställas mot varandra, trots alla liksom förklaringar vi har nämnt, liksom att man måste plocka in spelare, man måste ha ett lag att ställa på banan, och då kommer det tillkommande personalkostnader och allt sånt där. Men det är en intressant diskussion att ha, att å ena sidan tycka att men vi har det jättejobbigt, vi måste ha stöd, å andra sidan trycka upp personalkostnader till höjder som klubben aldrig har varit på tidigare. Det finns en diskussion där att ta.
Ser illa ut också.
Ja, det gör det.
Vi liksom en snabb anblick bara att vad fan är det?
Ja, exakt.
Och det är illa, skulle jag säga, utifrån hur man argumenterade från början. Man har ju argumenterat som att de här verksamheterna var på väg att gå under. Vilket ju facit i hand visar att så var det aldrig. Som elitverksamheter, jag menar, tv-avtalen har fortsatt ramla in, de har fortsatt kunna sälja sina spelare och så. Så därför har det blivit en skevhet, kan jag tycka, i hur de här stöden utformades. Även de är rättvisa och alla har sökt för samma sak, så det är klart att här har det snarare blivit till att cementera elitfotbollens position och i vissa fall stärka elitfotbollens position i idrotts-Sverige, och det tror jag inte var, det var liksom inte meningen med de här stöden från början. De skulle rädda verksamheter.
Ja.
Så att där är ja. Vi rörande överens.
Jag håller med. Sen såklart, som vi har varit inne på, det finns förklaringar till att siffror ser ut som det gör, och det är klart att spel, när man, som Häcken då, som sålde 5-6 spelare förra året, och det är klart att då måste man plocka in, och gör man det så tillkommer det sign-on och så vidare och så vidare, och så ökar personalkostnaden. Men precis som du är inne på, Filip, vid en första anblick så ser det ju inte bra ut.
Nej. Om man bryter ner en fotbollsförenings ekonomi i olika ben, olika intäktsben, så finns det ett antal som, där alla egentligen sysslar med samma sak, förutom just Häcken och som har en stor ungdomsturnering också. Men vi ska jämföra de här benen som är gemensamma för alla föreningar, och då i form av Häcken och IFK Göteborg här. Och då är ju publikintäkterna, eller matchintäkterna som man kallar det, är ett ben. Vi har sponsring som är det andra benet. Vi har de centrala ligaavtalen som är tv och spelpengar, det är ett ben. Och sen har vi då transfer då, alltså spelarförsäljningar, som är det fjärde stora benet. Det är de fyra benen man traditionellt brukar tala om. Sen har ju merchandise börjat smyga upp på vissa håll då, som är en viktig intäktskälla också. Det kommer vi se framförallt på IFK Göteborg då, men på samma sätt är det med andra storklubbar i Sverige då, däremot inte Häcken. Tittar vi på publikintäkter, så hade Häcken under 2021, de hade 1,5 miljon i matchintäkter i publik mot IFK Göteborg, som hade 19,7 miljoner, 20 miljoner. Så att det är en oerhörd skillnad vad IFK Göteborg tar in på att arrangera sina fotbollsmatcher. Och då får man tänka på att den här är väldigt låg, för här har de ju som sagt då på grund av pandemin förlorat en hel del. Den är ju rimligen 10 miljoner högre under ett normalt år. Något som slår er speciellt där när ni hör de siffrorna?
Nej, inte egentligen. Alltså alla vet väl vilka stora skillnader finns på supportersidan i mellan IFK Göteborg och Häcken, men 1,5 miljon, det låter ju otroligt lågt alltså.
Ja, det
är inte mycket alltså. Så, men,
ett normalt år skulle jag säga att de kanske har 4 miljoner på den liksom, som intäkter. Häcken har ju där en enorm potential egentligen att växa som klubb, men det är också något de har försökt med otroligt länge utan att egentligen dra några större åskådarmassor till Hisingen.
Nej, det känns som de ökar lite varje år, men det känns som det är extremt svårt att bygga upp det där. Alltså det känns som det tar flera generationer innan man bygger den kulturen och den historiken liksom. Jag vet, det känns som oavsett hur man jobbar och hur hårt man jobbar så är det bara tid man behöver egentligen för att komma dit.
Har de ändå hållit på sedan 30-talet?
Ja, jo, det är ju...
Men det finns ju några riktiga gamla innan där. Ja. ÖIS och GAIS och Blåvitt har ju varit med otroligt, eller ja, framförallt ÖIS och GAIS då. Originalderbyt där ju, det är ju under väldigt lång tid, och i den här stan känns det som att, i och med att Häcken inte heller har varit jättemycket på allsvensk nivå, alltså förrän i ganska modern tid och såklart också tidigare, men inte varit etablerade på samma sätt som de är numera, så är det klart att det sitter djupt rotat liksom, ÖISa, GAISa och Blåvitt, och det är någonstans där, det är ju de personerna man tävlar ju mot konkurrenterna om det, så jag är inne på samma linje som dig, Linus, vi om 40 år kanske, om Häcken fortsätter, så kanske det är 6-7 tusen i snitt istället.
Om man kollar på sponsring då, där har Häcken och Blåvitt varit ganska jämna senaste åren, men nu är det en viss skillnad. Nu har Häcken 20 miljoner i sponsorintäkter och IFK Göteborg har knappt 30 då, 29,2. Så att IFK Göteborg är ju tydligt större där.
Det tror jag är kopplat till Gotia faktiskt, om vi ska försöka förklara den siffran. Häcken låg ju faktiskt på 30 miljoner 2019 då, ja, innan pandemin. Och då var de faktiskt större än IFK Göteborg. De har ju faktiskt, om man tittar tillbaka, jag gjorde någon sån text tror jag för några år sedan och jämförde. Och då är ju faktiskt Häcken, de har ju faktiskt varit före IFK Göteborg. De har faktiskt passerat IFK Göteborg på sponsring, om man blickar liksom 5 år tillbaka. Att de har tappat 10 miljoner nu har jag förstått som har just med Gotia att göra, och evenemangsbenet liksom. Det är där tappet finns.
Jag tycker fortfarande de siffrorna, även om det är 20 och att de har tappat, att Häcken liksom är likvärdiga med IFK Göteborg, som man ofta har läst i de här varumärkesundersökningarna att det ska vara Sveriges främsta varumärke och sådär. Det är ju ett fett underbetyg till Blåvitt, Blåvitts arbete på den sidan.
Ja, så är det ju, och det visar ju också jämförelsen om du sen då vidare jämför IFK Göteborg med Malmö, AIK, Hammarby och så vidare, så är ju IFK Göteborg klart akterseglade på sponsorområdet då. Och det gör de egentligen ingen hemlighet av heller, att de är inte nöjda med den här siffran. Även om den här siffran i sig då, 29 miljoner miljoner nu är 5 miljoner högre än i fjol, så är de ju fortfarande inte nöjda. De inser ju att den här måste ju liksom, den måste ju upp med 5 miljoner redan i år i princip, och 10 miljoner över tid och kanske 15 miljoner framöver liksom.
Nu har man väl lagt ut det också, tror jag, på en extern aktör, ISP. Vilket väl, det har väl du säkert koll på, Robin, Djurgården gjorde för, nu vet jag inte, men ett x antal år sedan. Och de fick ganska bra effekt på det, tror jag. Samtidigt så förstod jag det som att de började då på en ganska låg nivå. Så ja, de tror väl på den modellen, IFK nu, uppenbarligen då, eftersom de har gjort det. Men om jag, vad jag har hört, så det är ju såklart det är bättre att ha det liksom in-house och göra det själva på något sätt. Så de jag har pratat med, så känns väl inte det utifrån sett som det bästa alternativet. Men man kanske behöver göra så i en uppstartsperiod, om man inser att ah, men det här ser inte så jättebra ut för oss. Okej, vi lägger ut det på någon annan. Vi kanske låter dem bygga upp det och sen kan vi ta tillbaka det på något sätt. Jag vet inte vad IFKs plan ser ut, men det är också något att ha med i det hela.
Det är absolut en relevant diskussion. Tittar man på de centrala ligaavtalen då, tv och spel, det är ju alltså tv-avtalen och spelavtalen som fördelas enligt en viss nyckel till alla föreningar. Då har ju Häcken fick i 2021, de fick 23 miljoner av den totala potten. IFK Göteborg fick 21,3 miljoner. Det här är ju beräknat på de fem senaste årens tabellplacering. Och här ser man ju då att Häcken har ju då varit mer framgångsrika än IFK Göteborg sportsligt, kommit högre i tabellen de fem senaste åren. Därför är deras siffra 23 miljoner och då högre än 21 miljoner. De bästa här då, Malmö, de som ligger i toppen hela tiden, AIK, de ligger på 30-35 miljoner här. Så här blir alltså till slut ganska stora skillnader. Jag menar, 10 miljoner är ganska mycket i den här världen liksom, om du inte har bra tabellplaceringar. Och tar du IFK Göteborg då, som ju har liksom varit i mitten och neråt de senaste fem åren, ja, till slut så börjar det äta på pengarna också. Då får du bara 20 miljoner av de centrala avtalen. 10 miljoner, det är en ganska bra värmning liksom, om du hade varit högre upp.
Ja, och det är ju liksom inte, det drabbar ju inte bara det i ett år, utan du har ju med dig det här. Alltså IFKs dåliga tabellplacering kommer ju förfölja dem. De kommer ju sig försvinna en efter en vad det lider, men de kommer ändå förfölja dem under en ganska lång period. Så det är faktiskt ganska kostsamt, precis som du är inne på, att ha de här dåliga åren, även på lång sikt.
Och glappen känns som de blir större och större hela tiden. Alltså vi går mer mot den internationella fotbollen där de stora blir större, och hänger du inte med på det tåget så går det ganska snabbt och halka efter. Det är bara ta ett sidospår där med Gais, liksom åker ur superettan, torskar 10 miljoner i centrala avtal, och i ettan får de 100 000 liksom. Det äter ju, alltså det förstör ju en klubb egentligen.
Ja, och vi har ju länge talat om i svensk fotboll om de här Big Eight, alltså de åtta stora liksom, alltså de klubbarna som omsätter över 100 miljoner kronor. Men frågan är om det börjar bli liksom snart dags att prata om Big Four egentligen, Malmö FF och Stockholmsklubbarna, om de fortsätter liksom att dra ifrån ekonomiskt, att det blir liksom ett glapp även till fyra lag. Vi är absolut inte där ännu, för det är fortfarande så pass små skillnader mellan dem, men det rör sig åt det hållet, särskilt Malmö då, de är ju redan långt framför, men att Malmö då får med sig Stockholmslagen, så att det kan bli roliga tider för dig då framöver när du ska flytta till Stockholm och bevaka lagen där, om det blir liksom Stockholm mot Malmö och de har resten liksom skvalpar runt.
Ja, det kanske jag som har dragit in
Stockholm. Ja, vi sitter här med mitten där, mittenskampen.
Ja, precis. Ja, vi får väl sätta vår tilltro till Häcken som ju ändå har ganska positiva siffror. Vi ska ta ett sista benet här då, fjärde benet, som vi spelar försäljningar, alltså vinst på spelarsälj. Där är IFK Göteborg 2021 klart bättre än, eller de har en högre siffra. 39 miljoner sålde, sparkade sportchefen Pontus Farnerud för, eller han gjorde 39 miljoner kronor i vinst på spelarförsäljningar mot Häckens då 15,3 miljoner. Men där ska man ju komma ihåg, Linus, vadå? Jo, att Patrik Wålemark ingår inte i den här summan.
Nej, ett par färska 40 miljoner kommer trilla in på Häckens bankkonto vad det lider. Ja. Plus att det måste man ändå hylla dem för. De har ju i det här, vi var inne på de här strategiplanerna innan, i den där boken jag fick av Jodin som Häcken har satt ihop, så har de ett tydligt mål att sälja fler spelare, och de har gjort ett ganska stort arbete med att föryngra truppen och göra dem mycket mer säljbara. Och förutom Wålemark så har vi ju Benny Traoré till exempel, som det redan nu liksom finns klubbar som jag tror skulle kunna lägga 20-25 miljoner kronor. Samma sak med Amane Romeo, som egentligen bara efter ett träningsläge där nere har också liksom klubbar som har kolla på honom liksom. Vi har ju sett den typen av övergångar från Hammarby till exempel, hur fort det kan gå. Du behöver knappt spela en match innan du kan säljas om klubbar där ute ser tarangen. Så att där ser ju Häckens framtid extremt ljus ut på just spelarförsäljningssidan.
Ja, särskilt om man jämför med IFK Göteborg som ju var halva lag nu liksom är över 35 år, är det så Filip?
Jo, nästintill i alla fall. Det är ju fortsatt, även om man blir lite trött på det där ålderdomshemsnacket i fjol. Liksom. Jag förstår ju Blåvitt att de tog hem de här gubbarna. Liksom. Det hade blivit ett jävla liv om de inte hade gjort det. Men det är klart att de har ett jättestort arbete där och deras närvaro gör ju att ja, det blir svårare för de yngre spelarna att ta plats, och det snacket sprider ju sig. Det är många unga talanger som, känns det som i alla fall de senaste åren, som hellre blickar åt Hisingen och Häcken i det här fallet. Sen är det klart att det finns ett par diamanter i Blåvitts trupp också. Ni har ju skrivit om Hussein Kanel där exempelvis. Så det är klart, men det är tuffa. Och Willemsson naturligtvis. Så där finns ju unga killar på gång där också. Men det åldersstrukturen är, det är väl bara att fejsa det, att det är ett problem för IFK Göteborg här och nu tycker jag.
Ja, den är ju ett problem ifall den inte ger sportliga resultat. Ja,
precis.
Liksom.
Precis.
Tar man sig in i en guldstrid och jagar Malmö FF och fixar en Europaplats. Ja. Då är det ju en helt annan sak. Men det är ju liksom kombinationen av en mittenplacering och en icke-säljbar trupp. Det är ju det som blir bekymret, skulle jag säga.
Mm, och jag håller med. Och jag tror, det är ju lättare sagt än gjort, men jag tror att om man tittar på IFK Göteborgs försäljningssiffra så är det en väldigt bra. Men det är också väldigt, väldigt många spelare. Många fler än vad Häcken har. Så att, och det var som, jag pratade med ekonomichef Marcus Hermansson igår. Och då sa han att absolut en bra siffra, men det är ju alldeles för många spelare vi har sålt. För det går inte i linje med att man får inte sportsliga resultat om man säljer så mycket spelare. Så både Häcken och IFK Göteborg måste försöka hitta någon form av väg, precis som med Vålemark nu, att man gör färre men större försäljningar. Och det är ju lättare sagt än gjort, men det är ju så man måste göra för att liksom ha sin trupp intakt och kunna nå sportsliga framgångar. Säg att IFK säljer Willemsson för en stor summa i år till exempel, men kan behålla resten av truppen intakt. Då räddar de ju sitt resultat igen, man kan växa men liksom ha kvar stommen på något sätt.
Men i de här 39 miljonerna var det som Blåvitt har sålt, för det är väl egentligen mest Alhassan Yusuf Yorgi också. Wikström och Holm fick de väl inga större pengar för dem.
Nej.
Killar som kanske, om man hade kunnat hålla dem 2-3 år till, ja, 10 miljoner i alla fall, ja. Om de hade gjort det bra.
Och även liksom Alassane Youssouf, nu vet jag inte exakt vad de fick för honom, och Jordi också, det var ju spelare som man trodde skulle gå för mycket större summor. Jag menar, Alassane Youssouf, det pratades ju om Wolverhampton och Premier League, och Jordi var ju också lite på nedgång där ett tag under hans slut, så att det var ju ingen sådär dunderlyckad försäljning i de där 39 miljonerna. Det är ju ingen Vålemark där liksom. Och där har ju, tycker jag, IFK ett problem.
Sen har vi då det här fjärde och ett halvt eller femte benet då, det som börjar bli mer och mer relevant i de största klubbarna. Då är ju merchandise då, shopparna eller supportershopparna, alltså när de köper tröjor och grejer. Någon siffra för Häckens merch hittar jag överhuvudtaget inte, så att det finns inte att jämföra med där. Blåvitt hade 11 miljoner, vilket är bra. Det är en rejäl siffra att sälja merch för. Sen är det klart, det finns ju kostnader att köpa in allting, så det är ingen ren vinst på de här 11 miljonerna, men det är ändå en stor siffra som förmodligen gör en viss skillnad i alla fall.
Ja, och de har ju ökat ganska stadigt på den posten de senaste åren. Mm. Jag tror att de hade typ runt 7 kanske 2018, 2019 någonstans där. Så det har ändå liksom ökat stadigt. Sen ska man ju säga att ökningen från i fjol var väl runt 1 miljon, och det var ju Hamsik.
Så det är bara Hamsik.
Ja, men jag tror Hermansson sa det, att liksom vi sålde nog merch på Mark Hamsik för runt 1 miljon, och det var ungefär det de ökade med. Sen är det såklart att det ingår ju i helheten, men det är ju ändå liksom, det säger ju ändå något om den effekten han skapar.
Men likförbannat är det ganska bra siffror. Absolut, så, även jämfört med de större klubbarna där.
Man ska också ha beaktning att det här var en säsong där det inte var publik på alla matcher. Det känns som att det är mycket sälj i samband med matchsituationen, så absolut, om det är en mille där som är Hamsik som är i ökning, så kanske de ändå har gjort ett gott jobb eftersom det inte har varit lika många matcher med publik.
Vi ska snart stänga ekonomigenomgången här. Vi ska bara ta upp den sista punkten där då. Det är liksom den mer hur mår de just nu utblicken som man kan göra då utifrån de här siffrorna. Och där kan man ju väga in då resultaten. Man kan kolla på vad finns i kassan och hur ser det egna kapitalet ut. Det ger någonstans en sammantaget en lite mer ögonblicksbild då. Och som givetvis behöver förklara. Så där gick ju Häcken 6 miljoner back medan IFK Göteborg gick 12 miljoner plus. Men Häcken har fortfarande en kassa kassa på knappt 50 miljoner, 47,8 tror jag det är exakt i kassan, alltså i tillgångar, i pengar som de kan kila och handla korv med bröd för nu på direkten om de känner för det liksom. Medan IFK Göteborg då har 21 miljoner i kassa, förvisso en ökning för IFK där, de har haft en väldigt, väldigt svag kassa senaste åren, nu har den tickat upp till över 20 miljoner, vilket är bra för IFK, men den är alltså då någonstans ändå hälften av Häckens. Och sen har du det egna kapitalet då som i Häckens fall är på 55,1 miljoner och Blåvitt har 35, om jag har alla siffror exakt rätt här. Så att där liksom Häcken har ju liksom en stabil, trots att Häcken gör ett minusresultat just i år som förklaras av att mycket av att det inte finns något Gothia Cup, så är ju Häckens ekonomi ett stabilare och två har en större framtidspotential, är väl någonstans slutsatsen.
Ja, absolut. Och om inget oförutsett händer så kommer ju Gothia Cup genomföras och då kommer de ju gå tillbaka till de höjderna de hade innan pandemin. Mm. Och då kommer de ju bara bli ännu starkare. Och så ska Vålemark-pengarna in där och kanske någon ytterligare försäljning i år, så ser ju deras ekonomi riktigt stark ut. För IFK Göteborgs del så hör ju ekonomin ihop med det vi har pratat så många gånger med kontinuiteten. Det håller ju inte att byta klubbdirektör och tränare varje år. För det syns ju, du kan inte gå med dubbla löner i personalkostnaden. Liksom. Du ser ju, det drabbar ju dem varje år. De räddas av spelarförsäljningar. De måste ju hitta någon form av stabilitet i sin ekonomi för att de ska kunna växa helt enkelt. Och kunna gå plus och göra någonting med pengarna, investera dem i verksamheten. För som det är just nu så känns det som att det bara liksom flyter på och liksom blir inget bra av det.
Jag har lite svårt, jag intervjuade ju Håkan Mild där nu, jag hade en intervju här i dagarna i tidningen och där jag tyckte att han för första gången var ganska realistisk kring det här. Jag tycker ofta att IFK Göteborg, de har verkar ha ett behov liksom att överdriva sina, hur bra de kan bli sportsligt och hur mycket pengar de har. Så där tycker jag ändå att han någonstans var ganska realistisk, han erkände att man ligger en bra bit efter de andra stora klubbarna ekonomiskt. Och han, det var ju liksom inte heller så att han pekade ut någon slags riktning att det går liksom att lösa saker väldigt snabbt. Jag tror helt enkelt att IFK Göteborg får acceptera att det, den här situationen de är, den är ganska svår att förändra. Mm. Jag tror att det kommer ta tid och det är nödvändigtvis är det säkert att det går med tanke på hur konkurrensen ser ut kring det. Det är mycket enklare att se vad Häcken kan växa på. Det är enklare att se vad Stockholmsklubbarna, Malmö befinner sig och så här, än att säga, ja men gör så här Blåvitt och sen är allt löst. Jag tror man helt enkelt får acceptera att så här kommer nog se ut ett tag.
Mer sånt och mindre, vi ska i kapp Malmö FF snart.
Ja men alltså det blir bara dumt liksom. Ja. Det blir ju så larvigt så att...
Ja men jag läste också bara lite snabbt i förvaltningsberättelsen. Rickard Bergkling, ordförande, hade ju liksom, ordförande har ju alltid någon så här litet uppslag där de får bry ut sig liksom. Och det är ju, precis som du säger, men det är ju mycket liksom positivt. Och nu har vi en bra ekonomi att stå på och vi mår bra och vi har kommit hem till kamratgården. Allt är liksom positivt. Jag tror också, precis som du säger, att det är bättre att liksom...
Säg som det är.
Säg som det är, ja precis. Lite så. Visst, det är ju inte katastrof för IFK på något sätt liksom, men nej, de är ju stabilt, men... de är ju, med tanke på vad de vill vara, så är de ju väldigt långt därifrån.
Vi ska lämna ekonomin och kolla på en annan del som är aktuell så här i de här tiderna. Det är ju motionerna. Det inkommer ju en rad motioner till de olika klubbarna i samband med årsmötena. Och vi ska börja med en som har kommit till BK Häcken som är rolig. Den handlar om hemvist. Motionären skriver att till skillnad från alla andra allsvenska klubbar finns det inget i våra stadgar som berör vare sig bollklubbens geografiska hemvist eller färger. Och motionären då, han föreslår att man ändrar i stadgarna så att det blir tydligt att föreningen då, BK Häcken, har sin hemvist på Hisingen och härifrån utgår och bedrivs föreningens kärnverksamhet. Föreningens representationslags ordinarie matchtröja är gulsvartrandig.
Vilken jävla pondus Robban har här när han läser detta, ordförande feeling på detta liksom.
Pamp-feeling.
Ja, riktig pamp alltså.
Ja, nej men det är väl det är väl liksom identitet han
har. Ja, men det är lite konstigt att det inte finns med.
Ja, det tycker jag också.
För jag gick in lite snabbt och kollade på IFK Göteborg och de har ju med det liksom att vår hemvist ska vara Göteborg kommun, Göteborgs kommun, och vi ska spela i blått och vitt och allt det där liksom. Rätt konstigt att det inte finns.
Ja, för Häcken är ju grundade, att kolla upp, de är ju grundade på Hisingen, så att så sett är det ju helt riktigt. Det är ju där de hör hemma och håller till. Och
kanske smids någon ondskefull plan för vår GPA.
In i centrum ska vi. Ja, nej, men det är väl... Det är väl ett sätt att kunna säkra sig mot framtida dårar som skulle kunna komma in och liksom ha någon vision om att Häcken ska vara något annat än vad de är. Liksom.
Det, ja, dessutom tror jag hänger ihop med den här Djurgårdsmatchen som ju ledningen ville flytta där under lite oklara omständigheter i mot Djurgården var det ju då den här guldmatchen där liksom, att den skulle spelas på Ullevi helt plötsligt. Det är ju ändå lite märkligt kan man tycka, för de hade ju ändå saker sportsliga att spela för, och då ska det ju, kan jag tycka i alla fall, och tror jag den här motionären också anser, krävas lite mer för att man ska flytta en match och inte gå med på det.
Ja, just det.
IFK Göteborg har vi motioner. En motion om att premiärträningen 2023 ska läggas på en helgdag så att man kan skapa liksom en happening här då. Motionären skriver: jag vill att IFK Göteborgs årsmöte beslutar att IFK Göteborg schemalägger årets första träning kommande år med start 2023 på en helgdag. Vi tar fram
papper. Ja, det är, sköter det utmärkt. Ja,
alltså att, men där har det också varit en diskussion då att ja, det är bara liksom, det sker med en axelryckning när Göteborgs säsong drar igång. Ja. För där är väl ÖIS och GAIS och de andra, de är väl bättre på det här, va?
Verkligen. Det väl, i alla fall. Ja, men ÖIS också. Jag var ju på båda deras premiärträningar och det var ju verkligen folkfest. ÖIS drog ju dit damlaget också, körde gemensamt med herrlaget. Det var mycket familjer och supportrar och bra stämning. Alltså, riktigt trevlig. Jag benämnde det i någon så här fem punkter som liksom, det är ju verkligen en höjdpunkt på säsongen. Och vad Blåvitt gör där liksom, de pissar bort på någon förmiddag klockan 11 någon vardag eller sådär, ja, en måndag liksom, eller när det var
regnig måndag.
nej men för att bygga gemenskapen i klubben, visa att nu börjar säsongen liksom, ta avstamp och kunna få alla att känna, nu är vi igång igen, och den gemenskapen, det tror jag inte man ska alltså underskatta, just känslan att få folk att vilja komma igång också och bry sig, engagera sig och bli taggade på säsongen liksom.
Ja, dit du ska flytta Linus, jag menar i Solna till exempel, det smäller ju flera raketer där liksom när AIK drar igång sin träning på Skytteholm, men vad det gör på en vanlig nyårsafton liksom. Där är det, där har de sedan länge ett jävla fokus på.
Ja, och vi såg i Malmö hade ju också det, ja. De körde väl också både herr- och damlag tillsammans liksom, och jag håller med allt du säger Filip, jag förstår inte hur man kan missa en sån här möjlighet liksom. Särskilt då IFK Göteborg som har ett damlag som är ganska ändå relativt okänt, ja. Och på väg upp och som de ändå börjar liksom promota mer och mer, att man missar en sån här möjlighet att göra det till en happening, jag förstår inte det. Sen en annan grej som jag har tröttnat på kring de här första träningarna och alla såna här grejer, det är ju att liksom, varför gör man inte en rolig träning av det? Ja. Jag tycker ofta man åker ut på de här träningarna, men då ser det exakt likadant ut och det ska tränas skuggspel och positionsspel och det ska liksom vara så. Man kör lite avslut, kör lite, alltså, bjud publiken på någonting liksom, för att få dem att vilja komma tillbaka. Vem vill gå dit? Jag tycker till och med vi att det är tråkigt att sitta på en träning när det, ja, men det ska tränas positionsspel eller fasta situationer eller liksom det här matchförberedande.
Ja, nej, det blir ju rätt så segt.
Gör det till liksom en happening, ja. Och bjud folk på underhållning. Det tycker jag man är lite dålig på överlag.
Men vet ni vad? Styrelsen i IFK Göteborg avslår ju den här motionen då, men det är inte så illa som det låter. De anser bara att det här är liksom ingen fråga för dem eller för årsmötet egentligen. Däremot så poängterar de då att den är vidare skickad till något som kallas för ledningsgruppen då, och med start 2023 ska föreningen i samtal med representanter för supportermiljön skapa förutsättningar för en samling runt första träningen, så att vi kan nog räkna liksom med att det här kommer bli ordning på torpet så att säga framöver, även om det då inte är en årsmötesfråga nödvändigtvis. Det är däremot kanske då en annan motion som har inkommit i IFK Göteborg om att ha fler kvinnor i styrelsen. Det har ju varit en fråga i Blåvitt under en längre tid och nu slutade ju två kvinnor inför det här årsmötet. Det var ju två styrelseledamöter kvinnliga som hoppade av där, vilket gör att det bara var en kvinna kvar i IFKs styrelse, en av nio, men nu har det tillkommit i sista stund då ytterligare en, så nu är de två av nio är kvinnor då. Men motionen handlar om att styrelsen, föreningen ska verka för att styrelsen ska bestå av minst 40% kvinnliga ledamöter, är då motionärens åsikt här. Vad tänker ni om det?
Jag tycker väl att såklart är det viktigt att få in olika perspektiv och jämställdhet och så, men det är alltid vanskligt det där med att sätta verkligen en ram för exakt så och så mycket ska det vara. Men sen är det klart att generellt så tycker jag att de flesta av våra elitklubbar behöver bli mycket bättre på det där. Vi har en annan elitklubb i stan som man inte har skymtat en kvinna i styrelsen på mycket länge, i GAIS då. Så det är klart att det är en problematik, men jag är väl lite sådär att man ska ha det så jävla liksom 40%, för man måste ändå fokusera på kompetens och rätt person och sådär, men klart att man ska ha med perspektivet i beaktning.
Ja, för att styrelsen yrkar ju bifall här då enligt ett resonemang att de ska ha som målsättning då att ha en könsfördelning som innebär att vardera kön ska vara representerat med minst 40%. Så de köper ju någonstans det här rakt upp och ner då.
Ja, och det tycker jag låter klokt. Just liksom att ha det målsättningen, för då kan man ändå grunda det också i kompetens och liksom att olika kompetens i styrelsen, för det är ändå det någonstans det grundas i. Men det är intressant det du säger med de andra Göteborgsklubbarna i stan. Jag bara gick in lite snabbt på klubbarna hemsidor och det är ju en extremt få kvinnor i Göteborgsklubbarnas styrelse. Guys har ju noll, jag tror ÖIS har en.
Jag tror det är en föreslagen kanske, till
kanske
nu.
Kanske kommer förändra, jag tittade på fjolårets styrelse. Häcken tror jag två av åtta, Utsikten 0 av 7. Det är väl handbollsklubbarna då faktiskt som går lite mot strömmen där och de är uppe i 3 nästan allihopa tror jag. 3 av 7, 8 liksom, så att det är ju absolut tycker jag en fråga som ska belysas och det är bra att det görs i det här formatet, för då lyfts det upp liksom.
Ja, Håkan Mild var ju intervjun jag gjorde med honom, som sagt, han var också inne på att man ska börja arvodera då, alltså avlöna styrelsen för att ett kunna ställa mer krav på professionalitet och två öka urvalet då. Det är ju en laddad fråga i föreningsdemokratidiskussionen liksom, att det här ska ju inte egentligen betalas så. Men Mild öppnar ju någonstans där för att börja avlöna en styrelse, vilket ju är en lite intressant perspektiv. Mm. Och som linjerar väldigt mycket mot Håkan Mild också, att han vill kunna kräva max av alla människor.
Och det är kanske klokt, för du pratade med IFK Göteborgs valberedning, vill jag minnas, där de också pratade om att det finns en problematik i att hitta kvinnor som vill egentligen vara med i en styrelse. Och det där ligger väl också mycket, man kan ju inte bara plocka in kvinnor bara för att man måste hitta dem också.
Och de måste vilja. Precis, liksom. Du var inne på Filip att det måste ju det ska ju tillföra liksom. Det är ytterst det handlar om liksom. Sen är det klart det finns liksom, men ett kan man locka dem och två kan man hitta dem liksom, och då kanske man behöver gå andra vägar för det.
Ja, precis. Jag vet inte om jag missuppfattar motionen där att det skulle vara krav på det, men är det en målsättning så håller jag absolut med om det, men som sagt, det måste finnas en kompetens och det ska finnas vettiga människor, vettiga kvinnor som vill in i styrelsen och så.
Vi ska snacka lite fotboll idag också. Vi ska lämna styrelserummet. Det är trots allt det den här liksom, det är egentligen det den här podden handlar om. Nu har det varit mycket annat, ekonomi, motioner och så vidare. Mycket intressant. Men vi befinner oss mitt i ett skede i Svenska Cupen där det går mot de avgörande matcherna då för vissa lag, de som inte redan är borta. Och jag tänkte vi ska göra ett litet nedslag här i respektive gäng. Och om vi börjar då med BK Häcken FF, som jag var ju på plats vid deras cuppremiär, för där har det inte gått lika långt då. Damerna har precis spelat den första matchen. De vann med 2-1 mot KIF Örebro efter en match där de var otroligt bra första 20 minuterna. Det var verkligen att de liksom klev in och satte ner foten och som regerande mästare och visade att vi är ett par klasser bättre. Tog ledningen med 1-0, 2-0 efter 20 minuter. Elin Rubensson dominant på centralt mittfält. Men sen var det som att de tappade allt där. De började spela för svårt, för mycket bolltapp. De försökte hitta in i mellan lagdelarna. Närmast övermodigt. De åkte på omställningar. De tappade matchen och till slut blev det då en hyfsat jämn historia, även om man någonstans ser att här i grunden finns en mycket, mycket högre kapacitet. Jag vet inte om ni såg den där matchen, men jag ska bjuda er på lite roligt.
Det känns roligt. Som man har sett det nu, den här fantastiska matchen.
Ja, men jag ska bjuda er på lite roligt skvaller från den också, för att det passade jag på att snappa upp.
Det kan man tänka sig.
Nej, men det var ju så här att det gick ju lite rykten redan i Marbella när vi var där, Linus, om att landslagsstjärnan då, eller landslagsspelaren och Häckenstjärnan Johanna Rytting Kaneryd hade en romans med Anton Saletros. Och tror du inte att på den här cupmatchen nu så var ju Anton Saletros där? Och då tänkte jag alltså att det här är ju för många tillfälligheter för att någonstans inte stämma. Så att när jag intervjuade Rytting Kaneryd efter matchen så frågade jag liksom, du, vem är det som står bakom mig här? Ja, men det är min pojkvän, sa. Och det var det tydligen sedan 4 år då. Så här har vi ju ett fotbollspar då som har gått helt under radarn. Jag menar, Saletros, vet inte, han kanske inte är jättestor i Göteborg, men han är uppe i Stockholm. Men han är ju en stor profil liksom, omtyckt i AIK och så här. Och så lirar han ju, vart ute i proffsvärlden, han är i norska Sarpsborg nu då. Och så Kaneryd som är en stor landslagsstjärna, så att det här fanns ju då en bra, men den är ju 4 år gammal. Fan, har ni inte spräckt det?
Nej, vi är för dåliga på kärleksskvaller. Lauls kärleksskvaller kanske vi ska ha som en stående punkt framöver i podden.
Det är inte så dumt, för att
nu kommer mer.
Nästa grej här. Vi har ju ett de har gjort ett fint nyförvärv i Häcken, Andrine Hegerberg. Jag har pratat mycket om henne, som de har plockat in Ada Hegerbergs syster. Hon är ju ihop med liksom mannen som nu då går under namnet Skavlan Junior i Göteborg, alltså en norsk tv-profil liksom, som har en karriär som pickar spikrakt uppåt i nöjessvängen där då.
Vad har du för källor på det här? Är du själv?
Nej, för fan, nu minns jag inte vad han heter, men det är bara att googla Skavlan Junior.
Alltså, ja, det är så. Det är etablerat liksom.
Nej, det är inte att han kallas för det. Nej. Det är vi som kallar han för det. Men alltså att vad han nu heter, han är stor i Norge, ja, okay, TV-världen där liksom. Han var på plats på Bravida också då. Så att de knäppte jag ju ett par bilder på då när de gick därifrån då. Så att det är ju ett kändispar som skapar en viss liksom flärd glamour över det här laget.
När GP-spotten blev hämt.
Sen var det en tredje grej också, att det var det är ingen kärlek då. Det var förbundskapten Peter Gerhardsson var ju där och
han är väl gift och har barn, så att det får väl hoppas att du inte rotat
fram. Där har jag inte rotat så mycket, så att de uppgifterna får stå för dig. Jag kan inte bekräfta eller dementera dem. Men han var ju där och tittade på som har uttryckt det, dels de landslagsspelarna som finns i Häcken, och de var ju 4 stycken. Men sen hade han ett privat möte med Filippa Kurmark efteråt, för hon var inte med i senaste truppen. Mm. Men så att jag tror han var där och tittade mycket på, han sa ingenting om det, men sen så dröjde jag mig kvar lite i arenan, och då kom de ner från någon våning där, och då hade de haft liksom ett framtidsmöte, antagligen snackat om vad liksom, hur ser han på henne nu när hon inte kom med i truppen? Så att det var ju en liten en sidonyhet där också. Men det jag skulle säga om Peter Gerhardsson, det var att han, vet ni vad han är? Han är förmodligen världens sista människa som fortfarande använder fickalmanacka. För att vi planerar att intervjua honom. Och i samband med att han går på en konsert, han är väldigt musikintresserad.
Ja,
så han ska se på Hurula, heter det här liksom rockbandet uppifrån norr då. Men så har den blivit framskjuten på grund av pandemin, och då skulle han kolla när de spelade nu, och då tog han fram en fickalmanacka-människa.
Magiskt!
Alltså, ska man ju honom för.
Jag var tvungen att ta en bild på honom när han stod där och bläddrade i sin liksom pappersalmanacka. Jag tror inte folk använder det fortfarande. Ja. Men det gör Peter Gerhardsson.
Ja, han växer i mina ögon.
Ja, i mina också faktiskt. Det är underbart.
Så att det var 3 starka spaningar från den här matchen. Filip Trollé bräckte om när det gäller Gais öden och äventyr i svenska cupen.
Det är fan och mig omöjligt det här, kan jag säga. Nej, det finns väl egentligen inte så mycket att säga om Gais. De åkte ner till Värnamo och fick pisk med 1-0, gjorde väl en helt okej insats, men i och med denna förlusten så är deras cupäventyr över. Men det var väl ingen som är förvånad över det. En grupp med Malmö FF och IFK Värnamo ska naturligtvis Gais inte ha någon möjlighet att ta sig vidare ifrån.
Fanns det några ljusglimtar ändå de här 2 matcherna, skulle du säga, även om det då är förluster mot 2 allsvenska lag?
Ja, men alltså jag tycker det är spelare som individuellt, kanske inte bara i de här matcherna utan också försäsong Falkenbergs matchen där som Gais gjorde en bra insats, som har Lys, Gustav Lundgren som jag träffade tidigare i förra veckan, då är ju en som har visat jäkla fin avslutsfot och har verkligen kommit in och tagit för sig, kommer från Division 2 Onsala, det har inte märkts alls. Jag tycker han håller liksom nästan som man känner att fan lite för låg nivå för Lundgren det här. Mohamed Jola, också ytterback som jag tycker varit pigg, och Viktor Kryger, mittback som nu var och lirar lite defensiv mittfältare, som också har tagit för sig, kommer ju samtliga då från lägre divisioner, eller ja, Oskarshamn, nu blir det ju samma division som Gais här, men det är väl ett par spelare som har stuckit ut så.
Vi har ju ÖIS, de är också ligger också lite pyrt till utifrån att ta sig vidare med tanke på att AIK ser ruskigt starka ut i den gruppen. Däremot är det ju en tung skalp att ta, får man väl ändå säga, och slå Örebro med 3-1, även om nu Örebro, deras nya tränare Joel Cedergren, var det sämsta någonsin hade sett, som man sa efter första träningen där. Eller 3-1, imponerade av ÖIS? Vad säger vi?
Det tycker jag verkligen imponerar på förhand, även om det är mycket arbete med Örebro då, att få dem i ordning. Så,
uppenbarligen.
Så får de väl ändå räknas som några av förhandsfavoriterna i Superettan. Och att ÖIS åker upp där och vinner med 3-1, det är ett styrkebesked. Sen hade ju ÖSK många chanser och ÖIS försvar fortsatt ganska virrigt och lite naivt, precis som mot AIK. Man tror ju stenhårt på det att spela sig ur, men det har varit lite för hög risk, tycker jag personligen i alla fall. Och det känns som att det är lite, det har inte kuggat i bra här i början. Däremot offensivt, flera spelare som tar för sig. Olle Johansson, unge grabben, han kliver fram och gör mål igen. Och Lucas Browning kom in och gjorde ett jävla drömmål.
Det är brutala offensivt.
Ja, men det är det fan med Laura. Alltså, det är brutal offensiv. Alltså, jag säger det igen, det är ingen lag i Superettan som matchar den offensiven just nu i alla fall. Men det finns väl en liten chans att ÖIS fortfarande kan gå vidare om AIK skulle stå för någon slags kollaps mot detta ofärdiga Örebro och om ÖIS kör över Eskilsminne här på Vallhalla.
BK Häcken, Linus, har ju skaffat sig ett bra läge att ta sig vidare faktiskt. Även om det är en bortamatch mot Hammarby som återstår, så men kryssar de ju vidare på, eller hur?
Ja, absolut. Var de 17?
Ja,
det är helt
sjukt. 17 är det nog, 2-0 i målskillnad. Då har de ju mött division 1, ett division 1 och ett division 2, ska vi ha med oss. Men det är ändå, Hammarby har gjort samma sak. Så.
Det jag ska säga, för att jag missade den Häckens match mot Falkenberg. Men vad jag hörde var att en högerback i Falkenberg, lite oklart vem. Detta snappade jag också upp på när jag var på BK Häcken FF där. En högerback i Falkenberg hade efter matchen sagt: vilket lag ska kunna slå Häcken i Allsvenskan i år? Och då får man tänka på, då har Falkenberg faktiskt mött Hammarby innan. Mm. Så att det finns ju en enorm relevans där. Ja. Nu var det en Häckenledare som berättade det här, så att det kanske var lite sockrad den här överhörningen då, eller vad han handlar om, eller vad känner du?
Ja, men nej, men som vi var inne på förra veckan också, de ser ju extremt bra ut liksom. Mm.
Som du har varit inne på hela tiden här. Jag lyssnar ju på podden i Marbella. Det var ju överröste beröm över detta Häcken.
Ja.
Är det
vad ska
guld,
man göra?
Är det guldfavoriten för dig i år igen?
Jag trilla i den här, trillat i alldeles.
Häcken, de är väl alltid försäsongsmästare.
Ja, men det är ju så här, det var faktiskt en kompis som skrev det till mig. Varför ser Häcken alltid så bra ut på försäsongen och aldrig så bra ut i Allsvenskan? Och det ligger ju något i det, och jag har även sett lite på sociala medier så där. Folk är lite oroliga så här, har vi formtoppat för tidigt liksom? Och det är väl kanske en rimlig diskussion att ha också liksom, att man vet ju aldrig liksom. Det kan ju vara så att det här är det bästa vi får se av Häcken i år liksom. Men det går inte att komma ifrån att de har sett extremt bra ut. Jag var ju lite upprörd där på Martin Eriksson att han inte skickar in Ibrahim Sadiq, nyförvärvet här.
Just det, den här raketen.
Ja, det var ju, så jag skickade ett argt sms till honom när det gjorde det. Men han fick förklara sig då att det i alla fall handlar om att de prioriterade träning istället på nyförvärvet. Även Hadzic var inte heller med nya vänsterbacken. Så att, det var lite synd.
Det man ska säga om Häcken är ju att de som du tar upp där, Filip, de ser ju väldigt bra i sitt omställningsspel. Alltså, de är så snabba och så här, men man får ju tänka på att sen i Allsvenskan så är det ju 10 jävla regntunga krigarmatcher, och så är ska du till Varberg och det blåser något in i helvete liksom, och det är den typen av matcher är ju också liksom, och då hjälper det liksom inte så jävla mycket att vara pigg och snabb på topp.
Men vet du vad man gör då?
Vad gör man då?
Då flyttar man upp Johan Hammar på toppen.
Så är det, han gjorde ju ett drömmål. Ah, det var sanslöst. Jag trodde han var på Gotland och höll liksom parken, men han är ju tydligen han skickade dem upp och gjorde det drömmålet.
Ja. Leo Bengtsson sa ju i vår podd där nere i Marbella att om Johan Hammar bara får starta på topp så vinner han ju skytteligan. Det här var ju det ypperliga beviset på att Leo Bengtsson vet ju vad han pratar om. Och det är kanon.
Och då tänkte vi ändå att vi skulle skicka upp Hammar i slutet av matcherna när man jagar en kvittering eller ett segermål liksom. Nu
han gör ju det på egen hand nu liksom. Jag älskar också Falsetas liksom så här glädje/förvåning i firandet efteråt. Han såg ut som att han aldrig hade sett något liknande tidigare, och det kan man ju förstå.
IFK Göteborg spelade ju 1-1 mot Norrby och ledde med 1-0 väldigt länge, och på den här kvitteringen mot slutet, och tappade därmed. De hade varit klara för kvartsfinal annars, och även då haft en väldigt bra chans på Och på hemmaplan har de vunnit den sista matchen där. Nu tack vare det här sena Norrby-kvitteringen så blev ju läget lite besvärligare för dem. Men så är det ju om man bara leder med 1-0 mot slutet av matcherna. Det spelar ju egentligen ingen roll vilket lag man möter. Det är alltid vanskligt att leda med ett mål, är det inte så, Filip?
Ja, men visst är det så. Och nu såg jag faktiskt inte Blåvitts match i helgen, men man har ju kunnat läsa sig till att det var ingen sprudlande historia direkt. Och det är klart att nu så är det söndag här och det är en jäkla tuff match för Mjällby, även om det kanske har hänt lite saker där sen i fjol och de har väl inte liksom varit suveräna här på försäsongen heller, men nu är det lite press på Blåvitt här, en missad kvartsfinal, det är såklart, då blir det jobbigt direkt liksom, börjar det här negativa, så nej, tufft läge.
Det som är IFK Göteborgs liksom, och jag tror kommer bli det där stora USP i år, eller deras alltså stora då fördel någonstans, det är att de kommer att ha ett bra försvarsspel. De ser, även om de släpper in det här målet, så ser de väldigt stabila ut. Mm. De har liksom en bra defensiv över hela planen. Det tycker jag ändå märks, och det tror jag de kommer ha i Allsvenskan också. Men det händer inte jättemycket framåt. Det känns lite som att Blåvitt kommer lite se ut som den klassiska AIK-lagen gjort när de var framgångsrika ibland, att de vinner liksom sina matcher med 1-0 någonstans. Jag tror att det är åt det hållet snarare årets IFK Göteborg går. Ett försvarsstarkt lag som liksom får lita till Marcus Bergs geni någonstans där framme.
Ja, och lite till fasta situationer och,
ja, precis,
och den typen av anfall, ja, absolut. Nej, men jag tyckte jag såg, hade ett öga på den och ett öga på Häcken, och det såg väl ut ungefär som det har gjort för IFK Göteborg tidigare under försäsongen också. Lite så här försvarsstabilt men lite trögt framåt liksom, och lite så här, ja, man vet fortfarande inte riktigt hur de ska anfalla och skapa chanser, tycker jag. Och det var ju även du var ju där, Robban, och Norrbys tränare där, Mark Lind, var ju även inne på det efter matchen. Han riktade också en ganska stor känga, får man ändå säga. Det är mycket Stare och hans taktik.
Ja, alltså han har lite lätt nu, Stare. Först var det den generalsågningen av Pocka Lagerby där, som jag i och för sig frågade honom om, och han viftade bort Stare efteråt och tyckte att ja, men det var en match då det såg väldigt dåligt ut och nu var det nya spelare på planen, så att det går liksom inte att dra några för stora växlar och Pakas sågning där. Nu var det ju Mark Lind då som dömde ut att han tyckte att när man möter ett 3-5-2-lag med en 4-4-2-formation så ska man dubbla på kanterna, så man liksom trycker tillbaka dem och får motståndaren att bli nedtryckt liksom och hamna med fembackslinje och så. Men det menar ju Mark Lind på att det fattar ju liksom inte Stara att den förändringen skulle ha göra. Så att det var ju ytterligare en tung sågning. Då hade Stara dessvärre gått därifrån, så att vi...
Ja, det var ju ingen gemensam presskonferens.
Nej, precis. Han liksom, bemötte egentligen aldrig det då.
Aha, okay.
Och våran jag tror det var Wagner var det väl som sökte Stara då, om han ville kommentera det då, men han hade typ svarat puss i sms-et bara. Man har varit så jävla intresserad av att svara på det där då.
Nej, det låter ju så. Det låter så.
Ja, men anmärkningsvärt ändå att två sådana... Ja, vi pratade om Pakas uttalande förra veckan och bara det var ju anmärkningsvärt att det kommer liksom internt på det sättet, även om Stara nu kanske tyckte att det bara handlade om den matchen, så tyckte jag man kunde dra lite det till liksom en helhet också på något sätt, och sen då att det kommer från en liksom lite så oprovocerat från en motståndartränare i Norrby liksom. Ja. Jag vet inte.
Ja, men jag tycker ni säger att ni förväntar er att Blåvitt ska bli försvarsstarka. Det är ju lite så som det har sett ut, men egentligen visst har de bättre, de har ju bättre spelare offensivt än vad de har defensivt. Alltså Kalle Johansson, Mattias Bjärsmyr, det är ju inga stjärnor.
Nej, men de är ju balanserade.
Jo, mycket med Gustav Svensson och så. Ja. Men om man tittar bara spela för spela så borde man ju kunna kräva mycket, mycket mer av Blåvitts offensiv med Berg och Willemsson som ändå så grymma ut i höstas. Och Hossam och Sana på kanterna, och Norlin verkar ju ändå vara lite, alltså individuell kvalitet. Visst, det är väl inne mittfältet som då kanske blir lite för defensivt, och vilket då ger kanske den här stabiliteten, blir fokus snarare än den offensiva sprudlande. Men ja... Ja, vi får se.
Vi får se. Det är ju som sagt en sista gruppspelsomgång här, och jag tänkte höra med er där inför den, eller är ni lediga egentligen?
Vi är bara lediga nu. Ja, du tar allt.
Är du det?
Nej, vad är detta?
Jo, det
kan inte vara sant.
Ja, det är så.
Men du jobbar i alla fall, Filip.
Naturligtvis, ja. Jag jobbar. Det var bara en engångsföreteelse att jag tog en helg off. Nej, men jag jobbar. Jag ska till Valhalla på söndag och se Blåvitt mot Mjällby där, så det blir klart en viktig match. Sen kommer man hålla öga på Gais ÖIS också, vad som händer där. Men Gais borta, de är borta, det kommer att bli så intressant. ÖIS minimal chans, så det blir väl Blåvitt som blir numret för min del, tror jag.
Ja, och jag sticker upp till Stockholm och tar Hammarby-Häcken. Det ser jag mycket fram emot. Ska se om liksom den här högerbacken då, om det nu är sant i Falkenberg där, om han har rätt i sin analys. Vem fan ska slå detta Häcken? Vi ska avsluta med några läsare lyssnarfrågor. Linus, du kanske får ta denna. Det var en läsare som hävdar att Waris Majidi är i stan. Alltså han gamla Häckenspelare som är Strasbourg nu, som har ju utgående kontrakt där, så att du får komma med något.
Jag hade ju Matti här på tråden.
Ja, okej, okay, du får komma med han på gång precis, till Häcken. Behöver du Waris Majid ytterligare en snabb rackare längst fram?
Men det är väl en liten så här, på tal om Blåvitt och hemvändare, så är väl Waris kanske ett av de största namnen som Häcken supporterna har hoppats på genom alla de här åren, så att han hade de nog inte tackat nej till om han hade varit aktuell. Och han sitter väl på utgående som du sa, tror jag.
Ja, precis, det går ut här nu till sommaren, vad jag förstår. Sen, om han är i stan nu då, så kan man ju lägga upp 1+1.
Ja, det kan man ju definitivt. Ja, vi får helt enkelt gräva där. Jag såg att det cirkulerade någon text om att det var två klubbar som var intresserade av honom.
Svenska eller?
Oklart. Det var bakom en sån här betalvägg.
Nej, vad är det för skit?
Jag vet inte vad det är, vissa tidningar som sysslar med det. Nej, men vi får helt enkelt gräva den. Jag tror Häcken inte hade tackat nej om han är sugen på att komma tillbaka. Det är ju som sagt ett stort namn för många.
Ja. Själv har jag då varit på den nya Batman-filmen om Matt Reeves med Robert Pattinson som Bruce
Bra
Wayne.
Övergång där.
Och fick ju då hedersuppdraget att lista de fem bästa Batman-filmerna. Ett inspel på det är att det borde göras egentligen fler Batman-filmer efter Christopher Nolans The Dark Knight-trilogi. Och det kan man ju skriva under på. Frågan är bara vad man skickar motionen om detta till Hollywood. Jag vet inte riktigt. Ska ni se Batman?
Ja, jag kommer, ja, absolut. Men jag spontant håller med lite där. Efter Nolan kunde det ju egentligen, de är för bra för att man ska göra några uppföljningar egentligen.
Det där är ljuvmusik i mina öron. Och jag tycker det är en bra avslutning på veckans podd. För det var allt vi hade för den här gången. Jag tackar er för er utmärkta insats. Jag tackar alla er som har lyssnat. Podden Utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det gött så länge.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.